Ljusets vandrare, fortsättning på kapitel 8. Gryningen närmade sig det jargiska östlandet. Den svarta krigshingsten hittade vägen med lätthet på skogsstigarna. Det var ett elakt och ogint djur. Ilrik var säker på att den hade njutit av att bevittna alla hans nidingsdåd på vägen genom Soldan och på vägen genom det ockuperade Västmark och senare den mörka Damarien. Ilrik själv satt böjd och lång som en mäktig asfågel på hästens rygg. Kläderna under rustningen var inte särskilt vita längre. Det svarta svärdet i hans hand var täckt av leverat blod. Det var sällan numera som han bar det i skidan eller oljade in det. Han var svart och dammig av den långa resan. Och på många sätt påminner han mer och mer om den vålnad Damarien hade tagit honom för. Riddare från Soldan hade förföljt honom. Damariska soldater hade försökt döda honom i bakhåll och många oförsiktiga män hade bråkat med honom av andra anledningar på vägen. De var alla döda. Han hade sedan länge förlorat räkningen på alla de liv han hade släckt. Vad som ändå var värre var att han hade stulit. Det hade börjat med krigshingsten som han nu hade döpt till Nattmane. Sedan hade allting bara blivit värre. Han hade stulit rustningsdelar, mat och pengar. Han hade börjat plundra sina offer. All hans heder var borta. De regler han så länge hade levt efter var borta nu. Det var de reglerna som hade skilt honom från de verkliga rovriddarna som här brand. Må maskarna kräkas av hans kvarlevor. Han var nu en rovriddare i alla ordets bemärkelser. Allt han ville ha skulle han ta. Han brydde sig inte längre om vem som fick lida för det. Det enda som bekymrade honom var att det inte fanns någonting som han ville ha. Det fanns ingenting kvar för honom i denna värld. Tanken att låta det svarta svärdet släcka även hans eget liv hade slagit honom många gånger. Nu sökte han desperat efter ett syfte, en enda anledning att stanna kvar i livet. Ännu hade han inte funnit det, men ännu hade inte heller dödslängtan tagit över helt. Kanske hade han sökt döden på vägen. Att lämna Soldan västerut och ta sig in i det ockuperade Västmark och utmana ondskan i Damarien, det kanske var likvärdigt med att söka döden. Ändå hade han inte funnit den. De krafter som hade sökt honom av daga hade varit för veka för att lyckas. Och ännu var herr Ilrik stark. Kanske var han kraftfullare än någonsin. Där han nu red genom den jargiska bokskogen och såg solstrålarna bryta in över Kasimmassivet mellan träkronorna kommer han att tänka på en incident som hade inträffat i Björnhem för många år sedan. Det var långt innan händelserna i Rakedani i Tiresefien. Han hade antastats av en galen profet som hade sagt till Ilrik att världen skulle gå under och att det enda sätt att klara sig var att följa mannen till en helig plats där han skulle skapa en fristad. Ilrik hade avfärdat profeten som en galning. Men en sak var han avundsjuk på. Den mannen hade haft ett syfte, ett tydligt mål med sitt liv. Det var det Ilrik saknade mest av allt. Ett tag hade han drivits framåt av sitt hat mot hertiginnan av Trollhem. Men nu var hon död och han kunde för ögonblicket inte minnas någon mer fiende att hämnas på. Runt omkring honom myllrade skogen av liv. Bruna hjortar skymtade mellan träden. Kaniner kilade genom undervegetationen. Tjädrar flaxade plötsligt skrämt upp framför honom. Dammar och bäckar var fulla av fisk, uttrar och bävrar. Försommaren var på väg till Jargien. Och med den även mängder av envisa flugor som försökte fästa på hans svett och elände. I gryningssolens sken var skogen gyllengrön och förmodligen sagolikt vacker. Han önskade att han kunde uppskatta den skönheten. Men för honom fanns det inte längre någonting som var vackert i hela världen. Implementorn hade damarina till slut kallat honom. Han visste inte vad de menade med det, men han förstod att han mot slutet av sin resa genom Damarien hade betraktats som en vålnad. De trodde att han var någon form av demonisk straff som deras onda avgudar hade skickat över dem. Under den sista biten genom det fallna riket hade damarina undvikit honom och tackat sina infernaliska herrar för att den rangliga avgrundsanden var på väg mot deras fiender i Jargien. Han kom fram till en äng där morgonens dimma fortfarande låg tät. Till sin stora förvåning kunde han tydligt se en handfull älvor som dansade sin dans i solens första strålar. Han stannade upp för ett ögonblick och betraktade dem. En av dem, en skir, nästan genomskinlig gestalt, knappt hälften så lång som han själv, sträckte inbjudande ut handen mot honom. För ett enda ögonblick berördes något bortglömt hörn av hans själ av deras skönhet, och han kände ett sting av önskan att kliva av hästen och delta i deras dans. Sedan fnös han. Älvorna var bara ännu en ond makt i en ond värld. De ville förleda honom och suga ur honom hans livsenergi. De var rovdjur, precis som alla andra. Han satte sporrarna i sidan på nattmane och red våldsamt mot dem för att hugga dem i bitar. Men älvorna gled skrattande undan. Han försökte igen, men det gav bara samma resultat. Vad dessa älvor än var för väsen så kunde de inte ridas ner av ilskna riddare. Han hytte med näven åt dem och lämnade ängen. Deras skratt klingade efter honom och han fick sticka svärdet i skidan och hålla för öronen för att inte spricka av vrede. Han stod inte ut längre med den vackra sagoskogen utan red istället västerut mot den jargiska landsvägen. Han bedömde att han hade kommit så långt från gränsen att de jargiska gränspatrullerna inte skulle besvära honom. Det skulle bereda honom viss glädje att finna en större stad och där utnyttja några av de rikedomar han nu bar med sig. Han skulle kunna införskaffa en ny, helst vit rustning och göra någonting åt sitt utseende. Även om han hade berövats allt hopp och all glädje ville han ändå inte se ut som en kringstrykande luffare. Men sen då? Efter att han hade snyggat till sig? Han visste inte. Kanske kunde han finna en herre att tjäna. Kanske kunde han finna mening att bli vasall till någon despotisk jargisk adelsman som behövde en riddare som fann nöje att plåga och pina hans dödsförskräckta livegna. Eller skulle han kanske söka upp själva inkvisitionen, svära sig till den fåniga dakdyrkan och tillbringa resten av sitt liv med att förfölja och tortera kättare. De flesta i Jargien var kättare, enligt inkvisitionen. Återigen gick hans tankar till en ny rustning och nya kläder. Det var möjligt att det skulle kunna bli bekymmer när han försökte använda sina rikedomar i den där stora jargiska staden som han inte riktigt visste var den låg. Huvuddelen av hans förmögenhet bestod av smycken och soldiska guldmynt. Det kunde leda till frågor, särskilt om han talade ashariska. Ashariskan var besläktad med den lägre jargiskan, men de skulle förstå att han var en utlänning. Han behövde jargisk valuta. Med ens blev han medveten om ett annat behov. Ett behov han inte hade känt på mycket länge. Han var, trots allt, en man. Var inte en av rovriddarnas kännetecken det skändliga brudrovet? Tanken på att ta en kvinna med våld fyllde en del av honom som han försökte förtränga med avsmak. Han stålsatte sig. Det fanns inga värderingar kvar i honom. Ingenting skulle hindra honom. Om det nu fanns någonting hans kropp behövde så skulle han ta det. Han skulle vara likgiltig inför hennes lidande. Förnedring och sorg skulle bli hennes lott. Kanske skulle han döda henne efteråt, så att hennes man, hennes föräldrar och hennes barn fick dela den sorg som han själv hade upplevt. Hans blick mörknade, men någonstans inom honom fanns en känsla av heder som inte gick att förneka. Nog hade han mördat och stulit, men aldrig hade han nedkämpat de värnlösa. Aldrig hade han förnedrat och utnyttjat dem som inte hade förtjänat det. Nej, om det var det som hans kropp krävde, då skulle han förneka den det ändå. Hans viljas eld skulle vinna över hans kroppsbegär. Var han ändå inte herr Ilrik, den fulländade? Efter ett tag nådde han landsvägen och började rida norrut igen. Innan han var klar med sina offer skulle han tvinga ur dem deras geografiska kunskaper. Det enda han visste om Jargien var att huvudstaden hette Daval och att det fanns en helig stad som hette Tibara. Det var från den staden som dagkyrkan spred sina lögner. Båda dessa städer låg i mitten av landet, någonstans åt nordväst. Om han hittade en karta och sina offer, då skulle han se till att behålla den. Han kom snart fram till en korsning, där en liten väg tog av från landsvägen och slingrade sig österut på bergsluttningarna. Turen gynnade den hänsynslöse, tänkte Ilrik för sig själv, när han fick se en vagn dragen av en gammal orkeslös häst. Vagnen var på väg mot samma korsning från norr. I vagnen satt två kvinnor. Deras destination var inte känd för honom, men det var på denna dag, vid denna ödsliga vägkorsning, som de skulle bli varse världens hänsynslöshet och livets förgänglighet. Nattmane spärrade villigt vagnens väg. Ilrik höjde handen till en hövlig hälsning. Vagnen stannade. Den ena kvinnan såg ut att för länge sedan ha sett sina bästa dagar. Men den andra, säkert hennes dotter, var mycket vacker. En blond, välvuxen flicka som skulle bereda sin erövrare mycket nöje. Han log mot dem. De såg synnerligen irriterade ut. Men han ville att de skulle se rädda ut. Mina damer, sa han högtidligt. Vad står på, herre? Frågade den äldre kvinnan. Tilltalsnamnet skänkte Ilrik viss belåtenhet. Tydligen tog hon honom för någon sorts adelsman, trots hans ovårdade uppenbarelse. Jag är tyvärr nödd och tvungen att beröva er era värdesaker, förklarade Ilrik. Därför måste jag be er att kliva av vagnen och göra exakt som ni blir tillsagda. Han såg sig omkring. Det fanns inga vittnen på den ödsliga vägen. Ingen var ute så här tidigt på dagen i denna avkrok. Han visste ju inte ens var närmaste bosättning fanns. De båda kvinnorna såg på varandra. Ilrik kunde omedelbart känna att någonting var fel. Han kunde inte förnimma ens ett uns av rädsla från dem. Han höjde hotfullt sitt svarta svärd. Om ni inte gör som jag säger, nödgas jag dessvärre ränna detta svärd genom gammel mors kropp. Den unga flickan klev av vagnen på Ilriks vänstra sida. Den äldre kvinnan hyrsade lugnande till den gamla hästen och klev sedan av på vagnens andra sida. Jag säger då det, sa den äldre kvinnan och såg bedrövat på Ilrik. Är det här vad kejsardömet har blivit? Två hederliga handelskvinnor försöker förtjäna sitt uppehälle genom att besöka bergsbyarna. Och vad råkar de ut för? En bandit som helt fräckt på blanka dagen försöker beröva dem deras fåtaliga kopparmynt. Skam över kejsaren. Skam över den adelsman vars uppgift är att upprätthålla ordningen i denna dagförgätna landsbygd. Ilriks blick blev mörk. Och för en stund tvekade han. Om jag vore en ond man skulle jag nu be er att avlägsna alla era klädesplagg. Till då vore jag säker på att ni inte gömmer några värdesaker för mig. Ack och ve, sa kvinnan. Mina surt förvärvade slantar kan jag med hända skänka en rövare för att bevara mig livet. Men en kropp som Dag gav mig låter enbart honom själv och de män jag väljer beskåda. Ilrik skulle precis svara någonting dräpande när han märkte att den unga flickan hade rört sig framåt med blixtens hastighet. Hans svärd var på andra sidan nattmane och han drog kvickt i tyglarna för att vända hästen när de sträckte ut armarna mot honom. Nattmane gnäggade av skräck. Ilrik la till sin stora förvåning märke till att hon inte höll något vapen, men han var ändå halvvägs på väg ut med armen för att avvärja en attack. På det sättet fick hon tag i armen och till Ilriks stora förvåning slet hon honom i lätthet ur sadeln och slängde honom ett antal alnar så långt att han inte ens landade på vägen utan istället busksnår bredvid den. Genom stark sinnesnärvaro hade han lyckats behålla svärdet i handen och han reste sig omedelbart. Det var inte helt lätt, men han var stark och han var full av vrede. Till slut kom han upp i busken och såg att den äldre kvinnan stod som lamslagen och betraktade den yngre. Flickan stod stridslysten på vägen mellan dem, men det verkade som att även hon var osäker på vad som skulle ske härnäst. Den äldre kvinnan tänkte efter och sa till sist: han måste dö. Han vet redan allt för mycket. Er order är min lag, sa flickan. Ilrik höjde svärdet till strid. Det verkade i hans vänstra arm och rygg efter kastet. Han var inte alls säker på vad det var som pågick, men ändå var han inte rädd. Om det var här han skulle dö, om denna märkliga unga flicka var hans bane, så må det då ske. Men vem var hon? Och varför besatt hon sådana krafter? Plötsligt kastade den äldre kvinnan en dolk mot honom. Kastet överraskade honom nästan eftersom det var så oväntat. Men lång och hård träning kombinerat med åratal av stridserfarenhet gav honom ändå tid att reagera och vrida sig undan precis i tid för att undvika att få dolken i strupen. Den unga flickan utnyttjade ögonblicket för att kasta sig över honom och vrida svärdet ur hans händer. Hon var mångdubbelt starkare än honom och han hade ingen möjlighet att hindra henne. Efter det slog hon honom i bröstet så att han återigen föll bakåt och blev liggande, kippande efter andan. Den äldre kvinnan var genast framme och drog undan hans tvåhandssvärd. Den unga flickan stod över honom och hennes gröna ögon lyste med en märklig eld. Nattmane gnäggade oroligt och backade från platsen. Så dräp mig då, sa Ilrik. Han var säker på att hans vänstra arm var bruten, tillsammans med några revben. Rustningen var bucklig där hennes slag hade fallit och en del av den hade trängt in i hans kött. Det var svårt att andas. Dräp mig! Flickan sträckte fram armarna för att vrida nacken av honom. Innan jag dör, väste Ilrik, vill jag åtminstone veta vem som blev herr Ilriks baneman. Håll upp, sa plötsligt den äldre kvinnan. Du och din herre må leka med mitt liv och hålla mig i ovisshet, men både han och jag förtjänar svaret på den frågan. Vem är du, Niva? Det vill jag också veta. Det kom något plågat över den unga flickans blick. Elden i hennes ögon försvann för en stund. Sen sa hon, sen är inte min herre. Jag älskar er, men jag är edsbunden att inte besvara den frågan. Så ge mig åtminstone ert namn, fagra och fasansfulla dam. Niva är det namn jag får uppge, svarade flickan. Länge har jag vandrat i dödens skugga, viskade Ilrik. Länge har mitt liv saknat mål och mening. Ändå vill jag inte att det slutar här. Om det behagar er. Han kom av sig. Och en rännil av blod rann ur hans mungipa. Det är herr Ilrik, sa den äldre kvinnan. Han är Soldans svarta riddare. Det säger mig ingenting, sa flickan. Är han er vän? Nej, svarade kvinnan. Men låt honom tala ett punkt. Ilrik samlade sina krafter. Jag har aldrig blivit besegrad. Om det behagar er. Om ni alls finner det användbart. Är jag beredd att här och nu svära mitt svärd i er tjänst för all framtid. Att lyda i minsta vink. Och finna mitt syfte och mening i att utföra era befallningar. Flickan såg frågande på den andra kvinnan. Den äldre kom fram till honom och knäböjde vid hans sida. I Soldan talar de mycket om er heder. Hur ni kan följa en kodex trots era svarta gärningar och ert illvilliga sinne. Är det så? Är ert löfte er lag? Ilrik nickade bistert där han låg. Hon vände sig till flickan. Det här kan hända igen. Om vi inte vill att alla Jargiens inkvisitorer ska ansluta sig till alla de som redan förföljer oss, behöver vi någon med världslig styrka. Någon med vapenmakt som inte väcker kyrkans vrede. Flickan tog ett steg tillbaka och visade inte med min vad hon tänkte. Sen vände hon sig till Ilrik. Jag har ingen användning för dig. Men om det är vad hon önskar kan du svära ditt liv och din trohet till min härskarinna. Den äldre kvinnan såg djupt i Ilriks ögon. Och för ett ögonblick kände Ilrik som om deras själar möttes. Som om de var bundna av samma öde. Och sammanlänkade för all framtid. Hans blick mörknade. Och han kände att han började förlora medvetandet. Kvinnan talade till honom med mjuk röst. Om du svimmar nu, då kommer jag aldrig att låta dig vakna. Ilrik bet ihop och såg upp. Svär du? Ilrik fick bara fram. Vad heter ni? Mitt namn är inte viktigt, sa hon. Du svär trohet inför mig. Vilket namn eller vilken skepnad jag än väljer att bära. Och du kallar mig. Det jag säger åt dig att kalla mig. Smärtan var svår. Men någonstans inom sig kände Ilrik också en begynnande glädje. Här fanns ett syfte. Någon som kunde tala om för honom vad han skulle göra. Någon som det var ärofullt att tjäna. Hon la en hand på hans kind. Jag kommer att vara din mor. Din ledare. Och ditt allt. Jag ska ge ditt liv mål och mening. Du kommer att döda för min äras skull. Och leva enbart för glädjen över att tjäna just mig. Ilrik nickade sakta. Orden var som balsam för hans själ. Nu fanns det äntligen ett syfte med hans liv igen. Han skulle finna mening i att tjäna denna mystiska kvinna. Hennes framgångar skulle bli hans glädjeämnen. Och hennes motgångar skulle bli hans problem. Kvinnan la ytterligare en hand på hans kind. Och höll nu hans ansikte i båda sina händer. Hon drog sig närmare. Och hennes röst sänktes till en viskning. Du svär mig trohet. Du svär inte trohet till henne. Och du svär inte trohet till sen. Du svär trohet till mig. Ja, sa Ilrik. Utan att förstå vem sen var. Jag svär trohet till er. Hon släppte hans ansikte med händerna. Svär nu. Jag svär er trohet och lydnad, sa Ilrik. Jag svär att göra era mål och syften till mina. Jag svär att skydda ert liv. Med mitt eget liv. Nytt stycke. Graven var så gammal att den knappt gick att urskilja. Väder och vind hade avlägsnat alla inskriptioner och det var svårt att se att den manstora stenen inte hade placerats där den låg av naturliga krafter. Stormens vandrare rös. För första gången i sitt unga liv kände han fruktan. Han försökte skaka av sig känslan. Han var den allsmäktige herden som gick i spetsen för härarna som skulle ödelägga denna ynkliga värld. Det fanns ingenting att vara rädd för. Han stod på en skogsbeklädd sluttning, alldeles utkanten av Kirats svarta skog, öster om Krålinbergen och nordost om det jargiska kejsardömet. Legenderna beskrev skogen som en ondskefull och farlig plats, där solens strålar sällan nådde marken och där växtligheten var så tät att man omöjligt kunde se vad som lurade bakom nästa snår. De som färdades in i skogen kom sällan levande därifrån. Människorna undvek den om de kunde. Det var en tidig, mulen eftermiddag. Barrskogen var tät där inte klippan låg i dagen och bland de mörka granarna tyckte han sig kunna känna ögon som stirrade på honom. De borde inte kunna skrämma honom. Det borde inte finnas någonting han var rädd för i denna värld. Men det var klart, Kirats svarta skog låg inte helt i denna värld. Särskilt inte just nu. Allt var tyst omkring honom. Han kände igen fenomenet från regnskogen på Takalor. Misstänksamt såg han sig omkring. Fanns den han skulle väcka redan här någonstans? Vaken och alert som Fegor hade varit. Ingenting rörde sig i skogen. Det var som om alla djur hade lämnat dem. Som om deras själva främlingskap från denna världs natur hade skämt bort naturen. En ilning av ren skräck for genom stormens vandrares odödliga ryggrad. Och sen stålsatte han sig. Tanata dödsbringaren, de vandödas förstinna och nekrotropins härskarinna. Han väntade med spänning, sammanbiten i den ljudlösa skogen. Efter en lång stund hördes ett krasande ljud, som om någonting obevekligt och hårt ändå gav efter för en annan, starkare kraft. Så hördes det igen. Det kom från klippblocket framför honom. Vinden började blåsa runt omkring honom. Och granarnas spretiga grenar vajade av och an. Att skapa en bris runt denna skrämmande plats gav honom trygghet. Plötsligt sköt en benvit hand upp genom marken framför stenen. Det var inte en skeletthand. Det fanns rynkig och lös hud kvar på den. Som den hade bevarat sin torr miljö i tusentals år. Handen var stor nog att passa ett troll. Men i sådana fall skulle det vara ett väldigt magert troll. Den rörde sakta på fingrarna och grep i tomma luften innan den började gräva undan jord. Snart var det två händer som banade väg för den kropp som stormens vandrare kände att han helst av allt inte ville se. Brisen blev en kuling och övergick nästan genast i en lätt storm. Så blev med ens ett ansikte synligt. Det var ansiktet hos en blekvit kvinna, insjunket och magert. Munnen var liten och sammandragen. Näsan var lång och spetsig, ögonen utspärrade och saknade ögonlock. Ögonvitorna var blekgrå och sedan länge döda. Pupillerna var svarta. Hår hängde från varelsens huvud i förruttnade testar. Res er, de dödas ledare, res er och ta er plats vid min sida i ödeläggandet av denna värld. Varelsen såg på stormens vandrare. Men ingenting i hennes ansiktsuttryck bekräftade att hon visste att han stod där. Hon arbetade sig sakta upp ur den grav som hade dolt hennes kropp under alla de år som hade gått sedan tirakernas storkonung Keshatra av Kias, välsignad av den hatade Amireta, hade förintat de vandödas förstinna i Sargan för så länge sedan. Tanata bar inga kläder. Hon var lång, nästan 4 alnar. Men smal och utmärglad. Huden hängde på henne. Som den inte riktigt passade. Som ett för stort klädesplagg. Lång har vår väntan varit. Stor blir vår triumf. Tanata såg på honom. Utan ett ljud höjdes den benvita handen. Och sträcktes mot stormens vandrare. Som förskrämt tog ett steg bakåt. Stormen ökade ytterligare styrka. Och stormens vandrare noterade att den magra kroppen framför honom inte borde kunna stå upprätt i den vindstyrka som nu rådde. Så såg den varelse som var Tanata upp mot de vinande trädkronorna, sedan ut från skogen. Utan att säga ett ord gick hon till skogsbrynet och såg ut över de kringliggande vidderna. Hon höjde sina händer och gav en ljudlös befallning ut i tomma luften. Stormens vandrare stod blickstilla, oförmögen att röra sig. Så stod de, utan att tala, utan att röra sig, under lång tid. Sedan kom de vandöda, återuppväckta av Tanata, gående mot skogen. Några av dem hade dött i vildmarken, långt från ära och redlighet. Dessa hade kortast väg till sitt nya mästare. De var 5 stycken. 4 av dem hade vandrat samman. En hade dött i ensamhet. Den ensamme död hade legat länge och inte mycket återstod hans kött. Men de andra hade dött nyligen, varpå de fortfarande hade ruttnande slamsor hängande från sina ben. De 5 vandöda gick förbi dem och vandrade in i skogens djup. Stormens vandrare ville veta vad det var som pågick och i vilken utsträckning detta skulle fortgå. Men han hade en känsla av att Tanata inte skulle berätta det för honom. Där stod de, medan de döda från området nära Kirats svarta skog reste sig ur sina gravar för att följa Tanata, för att följa dödsbringarens lockrop. Där och då tog deras lekamen till sist avstånd från en värld de en gång hade levt i, och istället trädde de in i den mörker här som skulle avsluta allt. Kanske fanns där någonstans, långt in i deras döda medvetanden, några spår av de personer de hade varit och det liv de hade levt. Om så vore, var den lilla gnistan av medvetande med all säkerhet skräckslagen, för stormens vandrare visste att alla som följer nattens drottning får en aning om hennes planer. Medan de andra mörkerherrarna strävade efter att täcka den kända världen med sina egna former av demoniskt och korrumperat liv, så hade Tanata bara ett långsiktigt mål. Hon skulle släcka allt liv. Allt liv som inte tillbad henne, till dess att alla levande ting var hennes slavar eller lika döda som hon själv. Under striden som skulle komma skulle dödsbringaren bruka stor list och binda människorna till sig. Men i slutet skulle alla som inte tillbad henne dö för hennes hand. Runt omkring dem började växterna vittra och träden tappa sina barr. Själva livet flydde den plats där dödens mörkerherre hade vaknat. I fjärran fick vulkanen Jorak i Krålinbergen ett våldsamt utbrott och spydde ut väldiga mängder aska som förmörkade solen. 2 dagar senare stod de båda mörkerherrarna i halvdunkel eftersom himlen över dem var täckt av askmolnen. Tanata hade ännu inte sagt ett ord till stormens vandrare. Medan de stod där förändrade hennes döda kropp sakta, nästan omärkligt. Huden rätades ut, håret återställdes och hon började återfå sin forna skönhet. Till slut var hon en lång och ståtlig blek kvinna med kalla vackra drag och klargröna ögon. Hennes hud var sval. Det långa korpsvarta håret räckte ner till hennes midja. Hon var slank och rörde sig graciöst med stor värdighet.
Vår seger är nära förestående, försökte stormens vandrare. Denna värld kommer att tillintetgöras.
Plötsligt såg hon honom rakt i ögonen. Han ryggade skräckslaget tillbaka. När hon väl talade fanns det inget spår av liv i hennes röst.
Jag kommer att överlägga med dig länge och väl, Xinu, när du är hel och dig själv igen. Jag har ingenting att säga till denna din patetiska inkarnat.
Antalet lik som vandrade in i skogen bakom dem började avta. Tanata vände sig om utan ett ord och gick även hon in i skogen. Stormens vandrare såg länge efter henne. Sedan pustade han ut. Även om han var en mörkerherre och världsförgörare, så var han en av de levande. Han levde ett magnifikt, överlägset liv. Han var en perfekt livsform. Där inne, i Tanatas svarta skog, fanns det nu ingenting som levde överhuvudtaget. Han visste att Tanata var en av hans främsta allierade och att det kortsiktigt skulle tjäna syften väl att samarbeta med dödsdrottningen. Men om det fanns en mörkerherre som inte ensam fick avgå med den slutgiltiga segern, så var det de vandödas förstinna. Hej, jag heter Dan Hörning och det är jag som har skrivit de här böckerna.
Kom ihåg att den här världen är större än mina böcker. Företaget NeoGames har under många år nu, ända sedan rollspelet Eon kom 1996, byggt ut den här världen. Det finns alltså ett antal böcker, rollspelsäventyr och romaner som utspelas i den här världen. Så googla Eon NeoGames så får ni se hur mycket det finns. Men jag fick alltså förtroendet en gång för länge sedan att visa hur den här världen gick under. Eon heter så för att en eon är 10 000 år. Och varje eon måste få ett slut. Och det är det ni lyssnar på. Så Pelk och hans vänner har en del att arbeta med. Och ganska svåra förutsättningar. Och med det så vill jag tacka dig för att du lyssnar på Ljusets vandrare.